Jag har en ängel vid min sida som tröstar mig och som vakar över mina steg, hörde vi nyss i sången. Det känns tryggt. Vi är många som kan berätta om känslan av Guds närvaro på olika sätt. Ibland som en viskning i vårt öra. Ibland mer som en känsla av värme och omsorg, närhet av någon. En del får hälsningar via andra människor och andra får möta änglar också idag eller rent av Jesus själv. En del av oss längtar efter ett Guds möte men har ännu inte fått vara med om det, i alla fall inte på det sätt som jag skulle önska. Jag vill ju så gärna veta, är Gud där? Daniel, han fick flera änglamöten under sitt liv. Och jag skulle vilja berätta lite grann om det vi vet om Daniel. Det är ju en bok som finns i Gamla testamentet och det skrevs någon gång sent på 500-talet före vår tideräkning. Och den här boken är berättelsen om Daniel men också om hans tre vänner, Hanania, Mishael och Azaria, som väljer att oavsett vad de utsätts för hålla kvar vid det som de tror är rätt och som fortsätter att göra det genom hela livet. De här fyra vännerna, de förs bort som krigsfångar till Babylon i Mesopotamien, ett område som idag utgörs av södra Irak. De unga männen, de behandlas väl för de är tänkta som en gåva till kungen. Under 3 års tid så utbildas de i kaldernas litteratur och språk innan de börjar sitt egentliga arbete för kungen. Men redan från början så sätter de själva agendan. De accepterar de nya namn som de får när de kommer till det här nya namnet, landet. De accepterar arbetsuppgifterna. Men de vägrar att äta maten och dricka vinet som serveras vid kungens bord. Istället vill de fortsätta äta grönsaker och dricka vatten som de är vana vid. Genom olika ställningstaganden som de gör så blir det tydligt att de sätter sin tro på Gud först och vägrar att anpassa sig till någon annan tro. Samtidigt så visar de genom sitt sätt att arbeta och sitt sätt att bemöta människor att de också vill det nya landet gott. Och de får allt mer förtroenden och höga ansvarsfulla poster. Och kungar byts av, liksom deras rådgivare. Somliga accepterar de fyra vännerna, men andra spelar ett fult spel för att bli av med dem. Men vännerna, de fortsätter hela tiden på samma sätt. Och det är lite grann det som jag skulle vilja ta fasta på nu i början här. Och reflektera kring. Jag tänker att i alla tider behövs människor med förmågan att hålla fast vid det som är sant och som inte dras med i de maktspel som pågår omkring. För makt, det korrumperar, både då och nu. När Daniel levde fanns ledare som ville lägga nya landområden under sig och människor som de kunde härska över. Och samma otäcka spel ser vi idag. Men där fanns också människor som såg hur Daniel och hans vänner agerade och som verkligen respekterade dem för det de gjorde. Både deras kunskap och deras sätt att leva sin tro. Vilket också gjorde att de blev nyfikna på vännernas Gud. Vem är den Gud som ni talar om och ber till? Flera av Bibelns profeter är unga då de får sina uppdrag, precis som Daniel och hans vänner. Jeremia, som är en av mina favoritprofeter, han hör till dem som uttryckligen protesterade. Nej Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Men Gud sa, men säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, Ty jag är med dig och ska rädda dig. Jag lägger mina ord i din mun. Jag tänker här också någonting att komma ihåg. Att Gud avsiktligt väljer unga människor för att föra fram sitt ord. Men att vara den som säger ifrån kan vara tufft. Desto viktigare att stötta den som faktiskt gör det och hakar på. Ibland är det en äldre människa som talar utifrån sin livserfarenhet. Ibland är det en yngre som har förmågan att se igenom de fasader som byggs upp och löften som ges utan att ha en verklig förankring. Vi behöver människor. Det var så då, det är så idag. Som kan peta hål på de luftslott som byggs upp av orimliga förväntningar och budskap som medvetet vrids för att passa ett visst tolkningsmönster. Och vi behöver uppmärksamma när ledare fattar beslut som gynnar egna intressen istället för hela samhället. Och att vara den sortens person, det är att vara en profet. Vi lever i en tid där vi konstant översköljs av budskap. Vi har bokstavligen hela världen i vår hand, eller ja, i alla fall i vår telefon eller dator. Det ger oss oändliga möjligheter till kontakt och till information. Och ändå så är det som att den här apparaten med sin skärm också skapar avstånd. Då vår hjärna liksom delvis stänger av för att det faktiskt inte går att ta in allt som sker. Så hur ska vi kunna hitta en balans som fungerar och som vi mår bra av? Hur kan vi ta in vår omvärld och lära oss att se och förstå vad som är viktigt på riktigt och vad som är sant när så mycket kallas för fake news? Ja, för vad är det egentligen? Fake news. Och när är sanning, lögn och lögn upphöjs till sanning? Jag tror att vi behöver hjälpa varandra att hitta en stabil kärna i våra liv. Hjälpa oss så att vi kan stå stadigt och möta det vi möter. I Bibeln så används ofta hjärtat som en bild för den här platsen, kärnan i våra liv. I Ordspråksbokens 4:e kapitel kan vi läsa: mer än allt annat, vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Och Jesus säger något liknande i Matteus evangelium: där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och jag tänker att det handlar om att det vi fyller våra liv och vår tid med påverkar hur vi blir som människor. Det vi fyller våra liv och det vi fyller vår tid med påverkar vilka vi blir som människor. Vi formas av vår omgivning, både platserna vi finns på och människorna vi umgås med. Så vem vill jag vara? Vem vill du vara? Vad vill jag ska finnas i centrum av mitt liv? Vad är viktigt? Och vilka människor är viktiga för mig? Att bevara sitt hjärta är inte att skydda det från livet i sig, men att ge mig själv tid att upptäcka vad som är viktigt för mig och att hitta en inre kompass som hjälper mig när jag ska orientera mig i livet. För mig är den inre kompassen min tro. Och jag tänker att det var så för Daniel också. Men jag vet att jag behöver hjälp av andra för att kalibrera den här kompassen regelbundet. Så att den fungerar som den ska. Och jag behöver, jag vet inte hur det är för dig, men jag behöver ofta påminna mig om att verkligen lyssna på den. Ett sätt är att vara på platser som hjälper mig att liksom koppla upp mig till Gud. Gudstjänsten, tänker jag, är en sån plats. Jag har förmånen att vara med i just nu ett par olika samtalsgrupper med människor i olika åldrar. Det är också såna platser för mig. När vi faktiskt pratar om tro och pratar om hur vi tänker oss Gud och kring livet, det hjälper mig att också formulera min tro. Och jag behöver be tillsammans med andra människor och för andra människor. För det hjälper mig i min egen bön och gör mig lyhörd. Jag är i alla fall mer lyhörd inför Guds röst. I botten av min tro finns alltid kärleken. Och det är som att jag står på den kärleken. Det är där jag bottnar. Gud är kärlek. Och jag säger det i så många gudstjänster. Men jag är så glad att det står på vår kyrkas vägg. Nu vet jag att nu kom ni in den andra vägen. Men titta på det. Ute på vår vägg står det: Gud är kärlek, var inte rädda. Och jag är så glad för det. För det blir en påminnelse varje gång jag kommer hit. Gud är kärlek. Det innebär att allt vi gör grundas i att vi är först älskade. Inte att vi ska prestera något eller göra någonting. Det första är att vi redan är älskade av Gud. Guds kärlek är villkorslös. Vår senaste församlingstidning har fått rubriken "Låt oss öva oss" med tanken att ingen av oss är färdig. I mötet med varandra kan vi få fördjupa den kunskap vi redan har om oss själva, om världen och om Gud. Kanske ibland också utmanas att ompröva sådant vi har tänkt och trott tidigare. Tillsammans med varandra kan vi pröva att formulera våra tankar och känslor, och vi kan öva oss i både tro, hopp, matlagning, körsång och kärlek och allt möjligt annat. Ja, för allt det där är saker som vi behöver göra gång på gång. Öva oss i kärlek. Hur gör vi det? Jesus utmanar sina lärjungar att älska varandra. Som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det skulle ju kunna innebära att visa kärlek, att det i sig är en sorts trosbekännelse. En trosbekännelse vi gör, inte uttalar. Det betyder inte att vare sig jag eller min kärlek är perfekta, men jag har fått något som jag gärna vill dela vidare till andra. Och visst är det så att det kan finnas dagar då den där kärleken inte känns lika självklar. Och jag kanske inte alltid förstår hur stor den där kärleken från Gud är. Men vi får landa i, grunda sig i, att det inte handlar om mina känslor. Det handlar inte om vad jag gör. Utan den kärleken finns där redan från början. Och jag är övertygad om att du är lika älskad. Och den jag möter på gatan är lika älskad av Gud. Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Och när vi tvivlar eller känner oss små, så får vi påminna oss om ängelns ord: var inte rädd, du högt älskade. Var inte rädd, du högt älskade. Amen.